ligger det.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Här är podden Agendasättarna igen. Mycket välkommen hit. Onsdag är lika med ny show av denna podd som görs av mig, Anders Sedhamre, tillsammans med Expressen. Det blir finfrämmat seniort och en mycket, mycket välkänd röst i veckans podd. Göran Zachrisson på Viasat är nämligen gäst. I sportcommunityn är Zachrisson känd av alla. Han har kommenterat golf sen för alltid och är respekterad för sin förmåga att berätta historier, främst i TV. Hör honom här i en ärlig intervju. Som vanligt tar jag emot feedback på podden på mejladressen anders@agendasattarna.se eller på Twitter där jag nås på Anders Sedhamre. Glöm inte heller att surfa in på agendasattarna.se för att lyssna till alla tidigare avsnitt av podden. Och stort tack till Felix Hall som klippte även denna episod av Agendasättarna. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu lyssnar vi på Göran Zachrisson. Då säger jag hjärtligt välkommen till Göran Zachrisson till podden.
Tackar.
Alla som är gäst i podden får först och främst berätta om sin yrkesroll. De allra flesta som lyssnar på det här är jag säker på känner till din yrkesroll. Men det vore intressant att höra dig beskriva om hur du ser på din journalistiska yrkesroll idag.
Jag gör det som jag har gjort hela tiden, jag berättar. Det är inte bundet till vem som vann vad och... Däremot så försöker jag förstå vad det är vi ser och om jag kan hitta på ett roligt sätt att uttrycka det, då mår jag bra. Och det är vad jag ägnar mig åt. Och därför blir jag inte så låst till att någon vinner på en torsdag. Eller, jag behöver inte hålla på med det. Och det så jag har väldigt roligt för det är en... Att berätta eller att få berätta är det är en gåva. Jag får. Någon ber mig berätta och jag tycker det är fantastiskt roligt.
För jag är helt klart från början. Arbetar du endast med TV idag på Viasat eller håller du ditt skrivande vid liv och radioutsvävningar också?
Ja, jag skriver till en svensk golf, men jag skriver även en del andra berättelser och så försöker jag. Och så skriver jag brev och sätter frimärke på och skickar dem. Jag är postens bästa vän. Och alla de här små, ja, vad de nu blir för berättelser. Om det är ett brev så är det också någonting som kräver en uppmärksamhet. Alldeles synnerligt om det är kanske många gånger... Någon som har gått bort och jag måste höra av mig. Och det tar väldigt lång tid och du tränas egentligen om du håller på med små saker. Att du inte släpper det. Det är lätt om när man blir äldre så kan man bli lat eller man säger nej jag kan inte hålla på med det här längre. Men man ska hålla vidare. Och jag ser med samma ögon på ett brev till en god vän. Om det är på svenska eller engelska. Som jag ser på en berättelse som handlar om, ja, om golf kanske eller vad som helst. Och det roliga också med om man skriver om golf. Det är att på något sätt försöka hitta något annat att skriva om än just bara golfen. För den blir har också en förmåga att bli lite ointressant efter ett tag om du för mycket gräver i det. Jag tycker man måste bredda sig. Och jag tror folk i gemen lyssnar hellre till det därför att det är något annat.
Det där tangerar möjligtvis det jag tänkte fråga nu, för i en historisk kontext är du tveklöst en av Sveriges allra största journalister. Vad tror du har gjort dig så populär?
Ja, det är två saker. För det första så är jag ju som inte så säker på att jag är så populär. Det är någonting som jag inte känner till. Och jag säger det inte för att vara vad man nu är. Att jag glider på det, det gör jag inte. Utan för jag är inte... Jag bor här ute. Jag tillbringar väldigt mycket tid ensam. Och särskilt nu när min fru har gått bort och hundarna inte finns. Så att jag har inte den här ständiga kontakten med andra journalister. Med andra. De enda jag träffar är människor på gatan och sånt. Och det är många som stannar och frågar hur läget är. Och det kan vara väldigt trevligt. Men jag har inte den här kontakten med media. Det är när jag åker upp till Viasat för att läsa in någonting som jag har skrivit, som då handlar kanske om fotboll eller någonting annat. Eller om olympisk sport eller någonting annat sånt där. Då träffar jag ju, men de som jag träffar framförallt då är tekniker. Och de har jag ett väldigt bra förhållande till. De tycker att det är väldigt kul att jag kommer. Därför att jag är snabb, jag är förberedd och normalt så kommer jag med någonting som de inte har tänkt sig. Och då har vi kul. Och sen går jag därifrån. Så att jag förstår inte min roll. Ja, det förstår jag faktiskt inte. Men när du säger det så uppskattar jag det. Och varför är väl kanske bara det att jag... När jag gör det så satsar jag på det och så gör jag det. Och det finns ingenting som är litet eller stort. Det är lika viktigt. En sändning som är 11 timmar är lika viktigt som en liten skvätt på en minut och 30 sekunder. Precis samma sak också. En början, ett mitt och ett slut. Bara att göra. Och den här långa sändningen är ju många gånger fysiskt ansträngande. För du sitter. Och ibland sitter du faktiskt 3, 4, 5 timmar utan att röra dig. Det är inte bra. Men det är precis samma sak. Och det är dit jag vill komma. Att det går inte om i en berättelse. Vad den är så är det samma.
Folk har ju samlat dina citat genom åren på internetsidor. Och det är väl ett testament att de uppskattar din kommentering då. Är du stolt över det där?
Jag har de här böckerna. Jag har fått dem utan. Det är två stycken unga män som skulle läsa till att bli fotografer. Och då fick jag en förfrågan om de fick publicera. För de hade samlat på sig det, lyssnat på sändningar. Och då sa jag, det får ni visst det. Men är det så att ni skulle tjäna några pengar på det här så får ni lova mig att de pengarna går till utbildningen. Och inte till öl. Det är den enda förutsättningen. Och den vägen är det. Men jag vågar inte läsa de här. Därför då blir jag påmind om. Och då kanske det låser mig. Och då är jag inte naturlig. Jag vill inte. Jag har sagt det. Och sen får det vara. Sen går livet vidare.
Den här betraktande journalistiken som du... om inte uppfann i etermedia så i alla fall drev kraftigt för många år sedan. Hur kom du på det där sättet att berätta?
Jag tror att den som hade, kanske de som hade störst betydelse, bortsett från några engelska. Jag brukade läsa, jag tyckte det var väldigt fint de gånger jag var i Skottland och Storbritannien, så läste jag allt. Ena dagen Times och en andra dagen Daily Telegraph. Många gånger fastnade jag för nekrologerna som var så lysande. Och där finns det berättelser. Jag tror också Jolo. Hans betraktelser. Och han var ju också en flanör, han observerade och han skrev om det på ett väldigt bra sätt. Och eller Torsten Ehrenmark. De båda två var särskilda berättare. Jag tror att det påverkade. Och det var en av de gånger som jag träffade Jola, för han var med i München 72. Och jag tror att det var tillsammans med tecknar Anders. De var polare och så att vi åt middag en kväll. Utomordentligt trivsam person, mycket lågmäld och blyg. Och just att höra hans observationer och just att han observerar, det var ett minne, ett gott minne, och det har hjälpt mig. Och sen är det bara att fortsätta. Jag kan ju inte göra som han. Jag kan bara göra som jag. Och det är också en grej, men det kommer du nog på själv. Jag tror att du behöver ingen annan som... Men det är också en konst. Att du inte härmar eller... Och jag vill inte hålla på att göra det. Och jag vill inte vara sån som härmar. Jag tycker inte det är bra. Jag vill gå min väg.
Du, på det sättet du kommenterar och spikar inslag. Finns det någonting som är maner i det där? Eller är det fullständigt du?
Ja, det är jag. Och jag tycker det är roligt att hitta på... Jag vet en gång så bara med att jag skulle åka ner till Skåne och berätta om våren. Jag sa, våren har inte kommit än. Nej, men någonting måste väl finnas. Ja, men snön är ju knappt... Den ligger ju kvar i fläckar och allting. Och jag förstod att det här var ett stort projekt, svårt. De ville ha 3-4 minuter i Sportspegeln om våren. Och då hittade jag bland annat en kille som hade varit och tävlat och vunnit en maraton. Så jag ville ha honom. Så jag kontaktade honom och sa att du ska springa ut med stranden. För där ser man vattnet bakom det. Men det var en gråmulen dag, så det var inte särskilt vackert. Men det var ändå rätt fint när han sprang. Tången som hade drivit upp och där sprang han ut med strandkanten. Och då tänkte jag att jag måste göra någonting så att det här så att det blir något värme i det här. Och det enda jag kunde komma på då, när jag skrev det här sen, det var att han hade vunnit i Honolulu. Och Honolulu tänkte jag, så det låter väl varmt. Så att jag började hela det här berättelsen med Honolulu. Och sen förklarade jag varför, att han hade vunnit och han sprang. Och jag vet inte om jag kom undan med det, men det är sånt här som, om det inte finns, om jag inte hittar någon vår någonstans, så får jag försöka uppfinna den då i hastigheten. Och sen försökte jag så välja, jag hade några cyklister som gav sig ut i den här dimman. Då kan man, och det är ju i alla fall någonting man gör på våren. Och det är väldigt vackert. Det blev inte så där vansinnigt mycket vår, men det blev i alla fall mer än vinter. Och det fick jag nöja mig med. Men då, det är inte maner, utan det finns tanke bakom. Det är viktigt det där.
Det här är en podcast från Expressen.
Du är starkt förknippad med både golf och berättande journalistik. Vilken av de där två identifierar du dig mest med?
Ja, berättelserna naturligtvis. Och spelet är ju vad spelet är. Nu råkar det vara kanske det svåraste spelet av alla, och dessutom ett spel som verkligen låter sig berättas om. Det finns ju inte en... Och där kom ju människan i centrum. För allting sker ju bakom pannbenet. Det är ju människan som strular till det, eller det är människan som rätt vad det är får iväg ett bra slag. Och om det gäller sen Henrik Stenson, Tiger Woods eller vem som helst genom historien. Dessutom är det ju ett spel som vi inte vet så mycket om. Vi vet inte varifrån hålet i marken kom. Men vi vet att hålet i marken skiljer det här spelet från alla andra spel. Och det finns massor av spel med klubba och boll. Och dessutom från för många hundra år sedan. Men det är bara ett av dem som har ett hål i marken. Och det finns ett spel i Holland som heter Kolfen. Kolf, samma ord, betyder klubba. Liksom golf förmodligen också klubba, men man är inte säker. Och det första uttrycket när golf kom upp i Skottland från 1400-talet, som man vet där, då heter det golf. Och inte med L, men det har tillkommit. Och det är mycket sånt här som har hänt. Men det här spelet i Holland spelades verkligen med klubba och boll. De spelade tillsammans, men de spelade... Målet var olika kyrkportar. Och så räknade de slagen, och de som hade bäst resultat, det var 4-4, de blev bjudna på öl. Och så spelade de mot en ny kyrka. Men det fanns inget hål i marken. Så att det var inte golf. Men däremot så vet vi att det fanns ett hål i marken på 1400-talet i Skottland. För då blev golfspelet bannlyst. Därför man skulle ägna sig åt att träna bågskytte och andra krigiska lekar, eftersom kriget mot England pågick. Men, och därför så skrev parlamentet att golfer may be utterly cried down upon, not be used. Och så vet vi åtminstone så mycket. Men sen vet vi inte mera. Och jag tycker det är fascinerande att vi håller på med någonting som är en världssport. Och har ändå lite aning om det hela. Och den har utvecklats och med teknologin och med alla möjliga saker. Människorna har blivit starkare, banorna bättre, allting. Men vi vet inte riktigt varifrån det kommer.
Då måste jag fråga dig, varför älskar du golf så mycket? Man anar ju en stor passion här. Men kan du precisera precis varför du älskar sporten?
Jo, därför att alla människor som ger sig ut spelar mot sig själva. Och det finns ingen som är svårare som motståndare än du själv. Så vad som än händer, även så råkar vi ut för samma sak. Och därför, där är vi likadan. Du är likadan som någon av de bästa spelarna i världen. För de har samma problem de också. Och kunde de behärska sig bättre, så skulle de verkligen spela de här ronderna på under 60 slag och ännu bättre resultat, så att säga. Men det är någonting som händer i huvudet på alla de här spelarna när de väl kommer mot slutet av en rond, och de inser att om jag gör ett par på sista två hålen, så vinner jag det öppen. Ja, då händer någonting. Och det händer här inne i huvudet. Och det är inte bollens fel, det är inte klubbornas fel, det är inte markens fel, ingenting. Det är bara, och det är inte någon annan spelares fel heller, utan bara du. Och det tycker jag är, det placerar det här spelet i en annan liga.
Göran, du har kommenterat eller jobbat med British Open sedan 1966. På vilket sätt har den journalistiska täckningen förändrats genom de här åren?
Mera. Och tv naturligtvis. Och 66 hade de ju sammandrag, BBC, och det var svartvitt naturligtvis. Och färgen kom ju inte förrän en bit in på 70-talet. Och vad vi gjorde för SVT, det var att vi åkte dit. Jag åkte dit och sen kom jag hem med ett band på en timme. Och kommenterade, som var ett slags sammandrag, och så kommenterade jag det i Stockholm. Och sen gradvis så blev det direktsändningar, vilket var mycket roligare. Så att jag utvecklade, och tv är naturligtvis den del av i media som har haft störst betydelse. Det råder ingen tvekan om, och dessutom är det ju givet, därför att en sak är att om man följer Henrik Stenson en hel rond, så ser man ju bara Henrik Stenson och ingenting av det andra. Om du tittar på tv så följer du hela tävlingen och behöver inte heller springa omkring i snåren. Men det är annars handlar allting om, och det är ju inte journalistens fel, utan det är ju journalistikens utveckling. Så att förr kunde du skriva mycket mera om en dag, du fick större plats. Det får man inte idag. Utan idag är det en spalt eller en halv spalt. Ibland är det bara resultat. Men det här är ju någonting som drabbar oss alla. Därför att det kostar att trycka tidningar. Och det är annat som händer. Och dessutom så finns det så många andra konkurrerande möjligheter. Som just en ljudupptagning eller vad det nu är för någonting. Men det är ju... Så det har ju faktiskt ändrats. Det var mycket mer tryck i presstältet förr i tiden. Och sen var det att vi hade ju alla skrivmaskiner som knattrar. Idag är det ju alldeles tyst. Det är annorlunda.
Tror du att din distinkt vårdade svenska passar bra som kommentering till sporten golf?
Ja, det hoppas jag. Jag kan inte säga, men det är självklart att jag tycker att det hör ihop, ett vårdat språk hör ihop med spelet. Det är inte det att det här är ett fisförnämt spel. Det är det mest demokratiska av spel, därför vem som helst kan ju spela med vem som helst och mot. Och vi får handikappslag och vi kan gå tillsammans. Så att det är ju överlägset på det sättet, men... Jag ser likadant med vore det utförsåkning eller segling eller vad som helst. Det kräver ett visst språk, men det är inte sportens språk utan det är mitt språk. Så det är väl så jag måste se det. Det här är mitt språk och det har jag försökt lära mig och jag försöker fortfarande läsa mycket och kommer jag upp på ord som jag tänker det här som ju dyker upp som en... Ja, rätt vad det är bara, helt opåkallat, så kommer upp ett ord som passar bra in. Ja, då säger jag det. Jag är inte rädd för det. Och jag tror det är väldigt bra. Jag skulle ju råda alla journalister, alla som börjar med det här, att egentligen läsa mycket mer. Och kanske läsa... Ja, allt. Allt. Och ju mer annat... Om man plötsligt... Vad man ska undvika är naturligtvis att läsa bruksanvisningar idag, för de är ju skrivna av någon maskin, tycks det som. Och de är obegripliga dessutom. Men om man bortser från dem så finns det... Man kan läsa till exempel om en liten berättelse om hur man lagar en cykel. Eller man kan, ju bredare desto bättre. Då kan du verkligen satsa. För allting när du ser en spelare som vandrar ner för en golfbana med omgiven av sanddyner eller om det är något annat. Ja, det är bara att hitta på. Det är bara att... Här finns det möjligheter. Och de är oändliga. Men de ligger ju inne i dig, det är ju klart.
Har du på något sätt blivit anglofierad efter alla dina resor och din tid på de brittiska öarna? Av sporten golf, både privat och journalistiskt?
Nej, alltså jag undviker så mycket jag kan uttryck som är när det finns svenska uttryck för det. Men sen har vi ju par och birdie och det heter så. Ett över, två över. Men jag kan lika väl säga ett under par. Men idag är ju alla vana vid det här. Men jag försöker att undvika anglosismer. Jag tycker det är oskönt. Jag tycker att det språket som vi har nu, där så många nya ord har kommit in i bakvägen genom internet och hela den här IT-världen. Många gånger tycker jag att det är oskönt. Och det finns ingen anledning, för det finns svenska ord för det mesta. Vi har ett vackert språk. Det är speciellt. Men en sak... Jag känner ju flera engelska journalister än svenska, eftersom jag har varit så många gånger där borta. Och vi blir naturligtvis med tiden väldigt coola vänner. Och vi sysslar ju med samma sak. Så det är ju självklart.
Och rent privat då? Har du anammat någon kultur eller någonting sånt där ifrån Storbritannien?
Jag vet. Engelsmännen, de är väldigt bra på mycket. Men jag anser att vi är överlägsna. Ibland så tittar jag iskallt på dem och säger, nå, vad kan du då? Kan du hugga ved? Vad har det med saken att göra, säger de. Men kan du hugga ved? Vet du hur man gör det? Nej, för de har ingen anledning att hugga ved. Och kan du såga ner i träden? Kan du med ett abborre? Kan du filera abborren? Och vet du att det finns 10 olika sätt säkert? Och hur kokar du torsk? Alltså, vad kan du? Och det visar sig att de kan ju inte så mycket. Och då säger jag också, varför ska det vara så märkvärdigt då, då? Men de har ju för sig att de fortfarande representerar ett stort rike över hela världen. De har glömt bort det där. Det enda de har kvar i kubben, och den använder de inte så mycket nu heller. Och då frågar de oss, vet du då varför kubben kom till? Well, så här säger de då. Ja, men det är en hatt. Alltså. Men vet du? Nej. Ja, men det är saker som du måste ta reda på. Du kan ju inte gå omkring och säga det och inte veta varför. Ja, vad är det för något? Det är ingen störtkruka, säger jag. Det var, kuskarna hade det. Därför att de grenarna piskar dem i huvudet när de kom i sina hästdroskor. Och då hittar de på den här kubben och hade den som skydd. Bara du vet, ja. Och så, men det här är så, men så att engelsmännen är, de är ju väldigt roliga, och det är ett väldigt, väldigt kul språk, och de kan verkligen få till det. Det är rikt språk. Men samtidigt så måste man ju hålla en viss, de blir väldigt engelska. Det är som European Tour, det heter European Tour. Och sättet ligger utanför London. Och de flesta som är där och representerar European Tour är britter. Och när de då gör saker så är det hela tiden det engelska språket naturligtvis, och så är det britter, de är enögda. Och jag säger som en Europe då, säger jag. Och så pekar jag då rakt över kanalen. Så där borta ligger Europe, har ni tänkt på det? Har ni tänkt på att Europe är mycket större än Storbritannien? Alltså de är för insulära på något sätt. Så att vi har väldigt roliga diskussioner ibland. Men det är också viktigt att påpeka för dem att ert ansvar sträcker sig över så många olika länder. Och alla har lika stor betydelse för att ni ska få in pengar till de här tävlingarna och att det ska kunna gå runt och hur ni nu ska göra. Så att jag har ett ambivalent förhållande till engelsmännen, kan man säga.
Henrik Stenson vann Jerringpriset i vintras. Var vill du placera honom bland svenska golfare rent historiskt?
Ja, han kan, det går inte att mäta sig med Annika Sörenstam. Och det är så vi måste se det. Konkurrensen damer emellan är dock inte jämförbar. Det ska man också vara absolut klar för. Men vad Annika Sörenstam gjorde är svårt att efterlikna och svårt att klå det. Och vad hon gjorde när hon spelade den här gången mot herrarna. Och när hon skulle spela ut på första hålet, då ju varenda golfspelare i världen, jag menar, det här var ju någonting som påverkade börsnoteringarna i Japan. Och alla blev över hela den golfspelande världen, och det är många länder och långt bort är det, så blev hon, de blev Annika med henne. Och något mer diaboliskt koncentrerat spännande får man leta efter när hon går fram. Du vet, det är ju en miljard tittare. Och att hon utan att darra lägger upp bollen och så och slår sitt slag med en spon, vill jag minnas. Väldigt bra slag. Men det är inte många som klarar av det. Det tyckte jag var. Det är det ögonblick som är det största, tycker jag, utan tvekan. Men sen vad Henrik gör kommer förmodligen ingen kunna efterlikna heller. Och att han sen fick Jerringpriset tycker jag är underbart. Och det är alltid så att det finns en Johan Olsson eller det finns någon annan. Alla är duktiga och jag förstår ju verkligen att Johan Olsson får bragdguldet. Jag förstår det. Därför att Vad han gör är mätbart och vi förstår det. Däremot att se Henrik Stenson när han spelar det spel under en så lång tid, under ett halvår, så är han ju som en dröm. Men det är bara vi som håller på med spelet som förstår det. Att han håller sig i den här drömmen hela vägen till och med den avslutande tävlingen i Dubai. Det är det som är grejen. Att det är inte det att han vinner de här sakerna, utan han håller sig där uppe i den raka linjen. Så många underpar sammanlagt. Redan från det Open Championship där han egentligen mycket väl kunde ha vunnit. Men fortsätter på den nivån. Och det är det som är svårigheten med spelet. Och det är spelet. Ju längre perioder du kan spela så bra, desto duktigare är du. Det är enkelt. Men det är inte alls lika dramatiskt som att vinna en femmil. Och då får Olsson femmil. Då får han bara guldet. Och det är ju självklart egentligen i Sverige.
Det låter lite på det som att du antingen tycker att golf är underexponerat i vårt land eller att svenskar är lite för okunniga kring sporten.
Det har med kunnigheten att göra. Och det kommer att ta lite mera tid. Alltså. Men ju mer vi ser det, ju mer vi kan visa det och berätta om det, desto bättre kommer alla, även de som inte spelar golf, att förstå det. Annars är det ju bara så att varenda en som har börjat spela golf eller försökt börja spela golf har ju omedelbart insett att det här är något knepigare än vad jag tänkt mig. För det är inte bara det att det är svårt att överhuvudtaget träffa bollen, men att just slå den i en viss riktning och de här längderna. Men är det så att du börjar så ofta så är du ju fast och sen håller du på med det. Och så kanske du får och lyckas paddla ner och har 15 i handikapp. Jag skulle tänka mig att medelhandikappen i Sverige är förmodligen 20 eller något sånt. Jag vet faktiskt inte, men förmodligen är det medelhandikappen. Du kan förstå man hur det är när en Henrik Stenson varenda rond går 25 slag bättre. Det är en viss skillnad, men ändå är det samma spel. Samma boll, samma storlek på hålet, samma.
Spelar du golf ännu?
Ja, jag spelar dåligt. Men det gör man när man blir... Jag har inte haft så mycket tid. Tråkigt hemma. När min fru var sjuk väldigt lång tid. Och när hon gick bort, då går man inte ut och spelar golf. Så är det bara. Man gör någonting. Man ägnar sig åt annat. Men jag har kolossalt roligt av det. Så att det är en men jag måste känna mig alldeles fri, alltså ledig. Så jag har ingenting över mig. Och nu har det varit lite mycket, jag har varit mycket att göra och där.
Jag har ett citat här från dig som jag gärna vill läsa upp. TV är som en tunna med massa grejer i. Att titta i den tillför ingenting.
Nej.
Det känns som ett litet underligt citat ifrån en man som har jobbat med TV i stora delar av
sin liv. Jag menar att om man ska tillföra någonting ska man hitta det någon annanstans. Annars blir tunnan likadan hela tiden. Att röra om den där... Jag tittar inte på TV. Jag ser sällan på TV. Men däremot så försöker jag... På annat sätt. Jag läser faktiskt... Jag läser tidningar. Nu har jag varit ensam mycket så då... händer att jag köper både Aftonbladet och Expressen. Aftonbladet därför att där finns det ett stående bridgeproblem. Och det tycker jag är kul. Man sitter och funderar på hur man ska göra eller skulle göra. Och sen tycker jag det är nyttigt att läsa vad andra skriver. Och det är bra. Och sen har jag Svenska Dagbladet på morgonen. Så då blir jag tidningsläsare. Men jag märker ju vad som händer med tidningarna. Och jag är ju glad att de fortfarande kommer som pappersutgåvor. Och det är jättebra för att man kan ju inte tända brasan med något elektroniskt. Det går inte. Och så nog tycker jag att... att det är viktigt. Och så läser jag. Jag läser böcker.
Du säger att du läser många tidningar där. Har du några favoritsportjournalister?
Nej, vad jag kan säga är att journalistiken har ju ändrat sig mycket. Nu, idag är det väldigt mycket identifikation. Det är det ena. Och det andra är att det tycks som att man tar i väldigt mycket. Man tar i. Det är verkligen... Men det har ju varit så... Och det tror jag kommer från just kvällsjournalister. Nu kommer jag inte ihåg alla vad de hette på Expressen. Expressen var väldigt tidig med det. Och tidningens krönikörer. Men man tog verkligen i. Saker var inte dåliga. Det var fiasko. Det var väldigt hårda bud egentligen. Och det kanske behövdes. Samtidigt finns det då säkert uppstår behov av någonting motsatt. Lågmält, försiktigt, möjligen kunde det ligga till på det här sättet. Alla typer av berättelser ska ju finnas. Det är det som är, mångfalden är ju det bästa. Jag lär mig mycket av det. Jag lär mig också att så vill jag inte säga. Jag lär mig, så kommer jag absolut inte använda orden. Det är nyttigt. Så är det.
Förhoppningsvis är det här samtalet lågmält och reflekterande.
Jag försöker vara koncis. Det är jag inte, men jag försöker.
Har du sett någon som du känner skulle kunna vara den nya Göran Zachrisson?
Tänk att det är många som har frågat, men det går inte. Alltså det faller på sin egen orimlighet. Det är fullständigt omöjligt. Därför att, och det ska inte vara så. Och jag vill inte vara ny någon. Jag vill inte det. Jag vill vara jag. Och fortsätta med det. Jag vill bli bättre. Jag vill utveckla mig. Jag tycker att det är viktigt. Så länge du vill utveckla dig så kommer du att klara det. Du blir nyfiken och du får aldrig släppa nyfikenheten. Och det är ju själva journalistiken. Kolla. Har du kollat det då? Nej. Ja, men det fanns ju en man, Thomas Alva Edison, som han var uppfinnare och betydelsefull uppfinnare. En gång så gick han genom sitt laboratorium tillsammans med laboratoriechefen. Och de skulle leta efter någonting som hade med elektricitet att göra. Och då frågade han laboratoriechefen, har du nu tittat och undersökt alla möjligheter här? Ja, allt, har han, sa han. Och då stod det ett bläckhorn vid sidan om. Då pekade Edison på bläckhornet. Har du prövat det där? Nej, gör det. Och det är sånt där som man lär sig av. Kolla. Och det är inte alls att det är det här givna, utan kolla. Varför heter det så?
Funderar du och skulle du vara stolt över att du har inspirerat många unga journalister?
Om jag har det så är jag inte bara stolt, jag är glad. Och det fina är ju då att inte vara som jag utan att vara som du. Och för det är den enda vägen som finns att gå. Det är ju faktiskt, och det är det som är så roligt med en del som verkligen går sina egna vägar. Man vet det. Och jag vet ju också att vid sidan om språket och sättet att hantera en situation så ligger det förberedelser, och en del är bättre på det än andra. Det kan man också läsa. Det kan man faktiskt göra. Man får reda på mer. Man blir, jaha, jasså, är det därför? Förstår, vilken, vad det nu kan vara för någonting. Det är en fin reaktion. Den är bra. Den ska man försöka leta efter.
På sistone har du deltagit i Viasats Champions League-sändningar. Vad har det gett dig?
Det är två saker. För det första så tycker jag att det är väldigt att det är modigt av dem att göra det. Det är nytt. Vi har gjort något nytt. Och för det andra så är det ju, om jag kan få dem att skratta eller småle, ja, då har jag, då blir det är ju min föda. Det är vad jag mår bra utav. Och kan jag hitta på någonting och vara lite så där upp och nervänd, då och få en Lagerbäck till exempel att småle eller något annat, då tänker jag så här, nu har jag kommit någon vart. Och det har varit, det är en utmaning och det har varit väldigt roligt.
Men du har det där drivet fortfarande?
Oh ja.
Du har intervjuat de allra flesta i svensk sportshistoria, gissar man. Hur var Zlatan Ibrahimovic när du fick en lång tid med honom för några år sedan?
Ja, förtjusande. Han hade ett underbart, lätt gurglande skratt. Det kom inifrån. Han skrattade på ett väldigt bra sätt. Och jag vet att vi fann varandra, eller jag tror att jag vet när det var, och det är rätt tidigt i intervjun, så det var när jag frågade honom, vad betyder Sverige för dig? Och då sa han allt. Och så utvecklande. Och eftersom det har stått så mycket om honom att han skulle flytta och här, vi duger inte längre och jag vet inte var det stod, men så tyckte jag, det kändes för mig väldigt tryggt. Alla sådana där situationer handlar ju om förtroende. Att han litar på mig. Att han förstår att jag inte på något sätt rör vid hans integritet. Och visar honom den respekt han förtjänar. Och det innebär ju inte att man sitter och bugar och har sig, tvärtom. Och det sa han faktiskt efteråt också. Att han tyckte att det var intressant, sa han. Att det var roligt att träffa någon som inte var rädd för mig. Och som var äldre. Och vi hade mycket trevligt. Men, och jag tror ju också det att, för han är ju, han är, jag kan tänka mig att han kanske framstår ibland som lite skräckinjagaren på något sätt. Att dessutom så är det ju många utav de intervjuer som görs av personer som känner ett enormt krav från redaktionen. Och det är också någonting som ökar nervositeten alldeles givet. Och där har jag naturligtvis en fördel av min ålder, för att jag visste ju vad jag ville, och jag ville ju mycket mer än någon redaktion eller någonting. Det är ju självklart. Jag ville att det skulle vara trevligt. Jag tror nämligen i sådana här sammanhang att tonen är det viktigaste. Och det är den man ska gå på. Och när de här nya kommentatorerna har dykt upp, som jag arbetar med Per Ulrik Johansson eller med Pierre Fulk, eller med den här stycken, som de här långa sändningarna, men jag vet ju från början, så sa jag att det här, de hade otroligt mycket anteckningar och grejer, och då sa jag att ni kommer inte att behöva dem där, men för ni kan det här redan, så ta det lugnt. Men tonen, vår ton, den som vi har tillsammans. Att om det här nu når ut så att en tittare hör att vi har trevligt tillsammans och att vi tycker att det här är roligast som finns, då lyssnar man. Och det låter väldigt enkelt, men det är precis så enkelt som det ska vara. Då får du ett förtroende. Och ibland försöker jag då lura dem lite och säga, hur ligger det till med den här saken? Och ibland kan jag då säga någonting som är Jag ljuger ju aldrig, men jag försöker dra dem lite så här. Och så har vi väldigt roligt åt det. Och det hela tiden så måste vi vara uppmärksamma. Men just det här att vi har kul ihop, det är det viktigaste, tonen.
Vi talade tidigare om du eventuellt hade inspirerat journalister. Vilka typ av råd vill du ge till unga aspirerande journalister?
Ja, det var det själv. Och sen finns det, nyfikenheten finns ingen gräns för det. Det som Edison har kollat, bläcket också, det finns ingen gräns för det. Och det är när du ser en enklaste saker är, när började man med det då? Alltså en enkel sak. Det visar sig att väldigt få vet det. Jaha. Ja, hur gjorde vi då? När började vi med det? Hur dök freestyle upp? Ja, var 70-talet, var det inte det? Varför? Vad var det som gjorde det? Ja, jag kan tänka mig att freestyle som sådan här. Och du tittar med den. Jag tror att freestyle... Jag tror att de tog in det från vattnet. Alltså de surfade. För det har man hållit på med länge. Och så dök surfplattan upp på... Och då fanns det plötsligt... När de tog in den surfplattan och satte hjul på den. Då hade de en skateboard. Och skateboarden tog de bort hjulen på och gjorde snowboard. Så det är en viss del av det. Det finns en följd av saker. Man kan... Det finns ingen... gräns för hur mycket man kan fundera över det här. Var kommer det här ifrån? Jag kommer ihåg i alla fall det första jag tänkte på när jag funderade på när kom det? Hur var det? Det var mina egna små upplevelser, för jag tyckte vi bodde här ute i det andra då, och här fanns ju ingen hiss, men jag kommer ihåg första gången jag åkte hiss, så var inte stor. Det var ju otroligt häftigt, eller rulltrappa, bara det var ju allt, att det rör sig, att det glider under fötterna. Nu sätts ju fantasin igång. Allt hör ihop på något sätt.
Hur ser du dina kommande yrkesår utveckla sig?
Ja, det första jag försöker göra nu, det är att stanna kvar i livet. Alltså, när jag vaknar på morgonen, då vet jag att du lever, och då är det ytterligare en dag, så att säga. Och sen vet jag att jag måste helt enkelt börja träna mera och bättre. Jag går promenader, det gör jag. Men jag tycker att jag har blivit för svag. Och det finns ursäkter för sånt här. Men jag har hållit på med idrott hela livet, så jag vet ju vilka krav som vi ställer på oss när vi sen börjar. Kanske jogga, eller kanske vi ska... Jag vet inte, jag vet att... Men jag vet att jag måste göra det. Kanske ändra kosten, kanske... Ja... Sättet att leva, helt enkelt. Det kommer att bli det svåraste för mig.
Men du skulle vilja fortsätta inom journalistiken?
Ja, det skulle jag. Jag tror att det är viktigt att vi håller vid. Jag tror att det är Jag tror det här med nyfikenheten och man funderar på saker, det håller oss faktiskt vid liv, inte annat. Det har jag sett. Och det har jag också förstått, att det är många som blir äldre och som inte gör någonting. Och då försvinner, många som blir pensionerade plötsligt hamnar efter ett aktivt liv, hamnar i ett absolut passivt. Det är som en bubbla nästan. Och det är inte bra. Jag tror man ska vara försiktig med det. Men å andra sidan, det ställs krav. Och det finns ju ingenting du gör. Eller du säger att nu ska jag göra det. Som inte på något sätt kostar på. Det gör det.
Vad vet vi inte om dig? Du talade tidigare om vad engelsmän kan och inte kan. Har du någon dold förmåga sådär?
Nej, jag... När du bor... när du bor och lever ensam så måste du lära dig att sköta dig. Tvätt. Skotta gör man ju ändå, man säger. Och det är väl ingenting som är att laga mat och handla. Du handlar och lagar mat och allt. Nu har jag gjort det många år. När min fru var dålig så gick inte det. Det tog hand om sig självt. Och då måste du också tycka om det. Det är såna här enkla saker att göra. Du ska se till att det blir städat. Och jag får en städare och kommer dit. Men jag måste hela tiden se till att det är rent ändå. Alla såna här saker. Det är livet egentligen. Det har med åldrande att göra. Det är inte lätt. Jag trodde ett tag att det här vore perfekt nu när man blir lite äldre. Nu har jag speciella pensionsförhållanden för eftersom jag så länge arbetade. Jag kunde ju inte ta ut så mycket pension därför att jag var ju anställd av mig. Och då tog man inte ut särskilt mycket lön därför att det blev så mycket skatt. Och sociala avgifter och allting. Det var faktiskt ett dyrt sätt att leva på. Men jag tänkte, nu är jag pensionärsmogen, perfekt, då kan jag koppla av allting. Så det är ju inte så. Det är en myt. Nej, det där med att bli äldre, det är helt fel väg att gå med det.
Oundvikligt kanske.
Ja, det är väl det.
Är du nöjd med vad du har åstadkommit i ditt yrkesliv?
Ja, du blir inte nöjd. Men jag är glad. Jag vet att det låter konstigt om jag säger att jag borde vara nöjd. Jag har sett saker som jag har gjort och samlat ihop tidigare berättelser om det ena och det andra. Och att jag säger att de duger fortfarande. De är visserligen bundna till en viss tid, men de är tidlösa. Berättelsen är fortfarande där. Och det är klart att det är... Men sen är jag sån att jag är skraj om jag plötsligt skulle vila på lagren. För då händer ingenting. Utan jag vill gå vidare. Och det är ju det som är det är utmaningen. Och kan du hitta på någonting? Och just sån här i en Champions League-sändning eller i något annat sammanhang. Eller vad det är för någonting. Det där har de nog inte tänkt på. Ja. Det är ju någonting som det lever man av. Att hitta på någonting de inte har tänkt på. Om du såg någon gång och allting. Och vad var det för någonting? Ja, då har du ju kommit långt. Det är roligt. Det är vad jag försöker göra.
Vad tror du att du skulle jobba med om du inte var journalist?
Jag kommer ihåg att min matematiklärare i Bergsgårdska skolan. Han var förtjusande. Underbar humor. Och han tittade på mig, skakade på huvudet. Zachrisson, var inte orolig. Posten behöver alltid folk. Och det där har följt med hela tiden. Nu lägger ju posten snart ner så att det håller inte hela vägen. Men det är klart att jag skulle göra det här. Men jag har ingenting emot. Om jag skulle behöva ta i, om jag behövde pengar, alltså inte hade råd att leva på annat sätt, då skulle jag har inget. Jag kan skotta snö. Det är ingen problem. Bara man gör någonting. Men det är klart att jag duger ju inte som revisor. Jag duger inte som civilingenjör eller läkare och alla såna här saker. Utan det får ju bli det här berättandet ändå. Du ska göra det som du... Och det här är ju saker som hittar dig mycket mer än vad du tror du hittar. Det är faktiskt ofta så att livet är så besynnerligt, finurligt utrustat. Att vi hamnar i de här områdena där vi trivs.
Vad gör du om du är helt ledig en dag?
Ja, det borde, alltså, om jag nu... Häromdagen så åkte jag långfärdsskridskor. Lite, men det gick inte att åka så länge för det blev mörkt. Och det var, men Jag kan mycket väl tänka mig om jag är helt ledig att jag läser eller att jag ser TV. Då ägnar jag dagen åt någonting som är tungt. Vad då? Jag är ensam alltid. Ja, det är middagen. Ja, den äter jag tidigare. Då ett mål. Då går jag promenad före. Jag går till graven efter. Och jag är bara. Och just att inte ha någonting som du måste göra är väldigt skönt. Det är inga krav på det egentligen annat än att du ska se till att potatisen är kokt lagom mycket. Och det är väldigt skönt.
Vem tycker du att jag borde intervjua i den här serien? Vem hade varit intressant att lyssna på i 45 minuter inom sporten på något sätt?
Ja, jag skulle tala med... Jag skulle faktiskt intervjua Björn Folin på Svenska Olympiska Kommittén, presschef. Och han är väldigt duktig på att laga mat. Han fick lära sig av Tore Wretman till och med. Men han kan ju mycket om den olympiska idrotten och har ju kommit i kontakt med de här som kan ännu mera. Och dessutom tror jag det är en intressant person. Han sitter med ett ansvar och han sitter med kunskap.
Sista frågan lyder som följer, som alla får. Den här podden heter Agendasättarna. På vilket vis sätter du agendan och styr vår bransch åt något håll, tycker du?
Nej. Jag är ju så att säga liten. Jag är inte den som påverkar i mina ögon. Jag är liten. De ringer och så säger de, vad säger de om det här? Jo. Och när ska du ha det? Ja. Imorgon. Ibland är det längre, ibland... Men jag gör det. Och jag är ensam. Jag är kanske alldeles för mycket ensam. Men jag försöker skriva ner det här. Jag försöker hitta på någonting där. Jag försöker lista ut och då är jag ensam. Och sen kommer något nytt. Jag ser inte mig som någon som påverkar på det sättet. Det kan jag lugnt säga. Jag vet att golfsändningarna når så många. Jag skulle gärna vilja att vi nådde flera. Det är andra skäl också som gör svårare. Jag skulle vilja att vi gjorde så att vi, inte jag, påverkade och hjälpte golfsporten i Sverige mycket mer. Men nu går vissa av sändningarna, eller de går igenom Danmark och då har vi inte de möjligheterna. Men jag tycker inte jag själv är viktig nog.
Du har ju en röst som är igenkänd av miljoner svenskar.
Ja.
Det måste betyda någonting i det.
Ja, också. Ja. Ja. Jo, men att det går inte att tänka så, för då plötsligt så vågar du inte öppna truten. Jag är i alla fall sån att jag funderar inte över det. Det gör jag faktiskt inte. Senast jag var på Idrottsgalan, de gånger jag varit där, så det är då jag träffat alla de här figurerna som jag har sett sedan många år, 50 år snart. Och det är fruktansvärt roligt att träffa de här, de som jag har verkligen haft att göra med. Och det är brottare, det är boxare och det är fotbollsspelare och det är en jädra massa folk. Och det är roligt. Det är kul alltså. Och det är roligt också i Sverige därför att vi känner ju varandra. Och vi har samma språk och vi kan inte uppträda hur som helst i det här landet. Därför då Om du är bondtjuv i Sverige så får ju alla reda på det. Du slipper inte undan. Så är det. Och det är det som är så bra. Så om jag skulle ringa någon nu. Jag ska faktiskt senare ringa till Thomas Johansson uppe i Haparanda. Alltså brottaren. För att jag håller på att försöka få en kontakt med Karelin. Och jag måste ha ett telefonnummer. Men jag kan ju då ringa till Johansson där uppe och säga hej, har du möjlighet att hjälpa mig? Och han gör det med en gång. Och det är så enkelt. Det är ett fantastiskt land igen. Det är underbart, för det finns inte någon som... Och skulle någon ringa till mig och fråga, skulle jag... Ja, men det är självklart. Kan jag göra det? Och det senaste... Den som jag sist träffade på Idrottsgalan var Kalle Moreus. Och han är fruktansvärt rolig. Och så sa han att han skulle... Han sa, du har försports mig, sa jag. Att du kanske skulle börja spela golf. Ja, sa han, det ska jag. Då gör du så här, så får du lova mig det att... När du har kommit så långt så att du säger nu ska jag börja spela golf, ring mig då. Därför att, så att du inte går vilse. Därför det är inte säkert på att du verkligen ska göra det. Och ska du göra det på rätt, i rätt ända i alla fall. Och ja, det lovar jag. Ja. Nu får vi se om han nu kommer att göra det eller inte. Jag tror han har så mycket annat för sig. Men jag kommer ihåg det, och vi skrattade tillsammans åt den här situationen, för han är verkligen en pigg ordning. Det är kul sånt där.
Tusen tack för att du ställde upp, Göran.
Tack.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.